Tack Herre för att du är vår förlossare och vår klippa. Tack Herre för nåden att få bygga våra liv på dig Herre, på ditt ord. Tack för att du också i våra hjärtan vill väcka den längtan efter renhet som sätter dig i centrum Herre. Att på djupet få behaga dig Herre med våra liv. Herre, i oss själva förmår vi aldrig hela vägen där, men du vill lägga en längtan i oss och du vill också utrusta oss för det livet. Och vi ber för den här predikan, vi ber för den här helgen att det får vara en stund där vi får sitta vid dina fötter, Herre. Ta emot från dig och också bara påminnas om vem du faktiskt är. Tack att vi får be precis som psalmisten här, att vi får ställa in våra liv efter dig. Och vi får be att alla våra ord får behaga dig. Vi lägger den här stunden, den här predikan i dina händer. Amen. Amen. Så gott. Fint att vara här. Roligt att få komma tillbaka till er i Vetlanda. Jag bor ju en bit härifrån i Storvreta norr om Uppsala, så det är inte så ofta jag är här i krokarna. Men där bor jag med min fru och våra tre barn, så jag får hälsa från dem. Och så jobbar jag då sedan 8 år tillbaka med något som heter Svenska Evangeliska Alliansen, som är ett nätverk kan man väl säga med ett antal församlingar, organisationer, enskilda kristna. Däribland den här församlingen som har varit med ganska många år faktiskt. Och jag brukar sammanfatta Evangeliska Alliansen bara mycket enkelt med 3 ord på R för att lite grann ringa in vad vi faktiskt gör om dagarna. Och framförallt så vill vi vara en röst i det offentliga rummet, och vi ser det som en kallelse vi har fått att vara en tydlig röst för kristen tro i Sverige. Framförallt förstås ut mot det sekulära samhället, men också en röst inom kyrkan. Och vi skriver ju ganska mycket artiklar och annat kopplat till det. Men också att stå tillsammans, kristna från olika delar av Guds folk som har den här gemensamma längtan efter att förhärliga Gud, att leva på ordets grund, som har en kärlek till Jesus, till missionsuppdraget. Det är rikt att få stå tillsammans där. Och så tar vi fram en del resurser kopplat till de här utmaningarna vi står i. Och nu senast har vi tagit fram bland annat en del material kring relationen mellan islam och kristen tro, relationen mellan vetenskap och tro. Jag har jobbat ganska mycket med Bibeln och sexualiteten. Olika frågor som finns i vår tid. Så där har ni Evangeliska Alliansen enkelt presenterat för er. Det är det sammanhang jag kommer från också. Men det tema som jag har fått också på mitt hjärta för den här helgen, det är alltså Guds folks kallelse till renhet. Det är också temat för min senaste bok som heter just Kallade till renhet. Så jag kommer utgå en del från den, men samtidigt också har jag känt att det finns vissa saker som egentligen inte står här bara, utan som också är för vår tid. Och det är min bön för den här predikan, att det finns saker här som faktiskt har Guds sanktion för den här tiden att talas ut. Och det är verkligen något vi får stå tillsammans i, tänker jag, för båda de här dagarna. Just det här begreppet renhet är ju intressant. Det är ju någonting som verkar väcka lite blandade känslor. Själva uttrycket renhet, det lämnar liksom ingen människa riktigt oberörd. Jag skrev en artikel på det här temat i Dagen här i somras och noterade att kommentarsfältet på Facebook, det fylldes ganska snabbt av väldigt upprörda kommentarer med många som kritiserade det de då kallade för renhetskulturen i svensk frikyrklighet. Jag vet inte hur mycket som är kvar av den, men det var i alla fall någonting man var väldigt negativ till. Och det var ganska hårda ord faktiskt, både om renhet som begrepp och detta man kallar för renhetskultur. Och det är klart att ser vi till samhället i stort, så är väl inte det här med renhet någonting som vi talar särskilt mycket om bland svenskar i gemen. Jag tänker på Paulus ord i Filipperbrevet 4. Där han säger att allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sånt. Och det är en fantastisk bibelvers, men jag tänker också när jag läser den att det är väl lite grann ett löjets skimmer nästan som vilar över många av de här begreppen i Sverige idag. Dygd till exempel, det är inget ord vi använder som något positivt. Heder är också problematiskt skulle många säga. Värdighet, ja, det är mycket här som lite grann dras i smutsen i vår kultur, men som jag tror faktiskt är någonting viktigt, någonting dyrbart, någonting vi faktiskt behöver återerövra som Guds folk. Och det kan säkert vara så att det finns en del av de här sakerna som har missbrukats, och det vill jag liksom inte förneka, och det finns saker här vi behöver lära oss av i vårt arv och vårt förflutna. Men renhet är och förblir någonting helt avgörande i den kristna tron. Det kommer vi inte undan. Och det räcker ju faktiskt att läsa Jesu bergspredikan. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Det är Jesu egna ord. Vill du se Gud? Då är det här ett viktigt tema. Vill du leva i närheten av den helige guden? Ja, då är renheten, det rena hjärta, helt och hållet centralt. Och samma sak om vi ser till Bibelns röda tråd i stort faktiskt. Det här övergripande temat vi liksom ser från Bibelns första till sista bok. Det finns flera trådar att nysta i där, men faktum är att Bibeln både börjar och slutar i paradiset. Den börjar och slutar i en hänförande skildring av hur den här världen egentligen från början var tänkt att se ut. Det som vi har besudlat och förstört, vi människor, genom synden. Men hela tiden som en kvarstående kallelse, ett lockrop från Herren om man så vill. Att det finns någonting här att sträcka sig efter, någonting som finns kvar av just renhet. Kanske dygd, heder och värdighet, det som Paulus skrev om. Som vi faktiskt är kallade att sträcka oss efter, att leva med sikte på. Och det handlar ju i grunden om att ha Gud snarare än om oss själva som tillvarons centrum. Att låta oss formas av hans heliga vilja, hans karaktär. Att likt en dirigent som liksom tar upp en stämgaffel och liksom lyssnar in. Ja, men så får vi stämma våra liv efter den himmelska tonen. Och jag tror att det är en djup och viktig, genuin kallelse för Guds folk i alla tider. Så också i vår egen. Vi ska inte stämma våra liv efter den här världens trender och ideologier, utan efter den här himmelska tonen. Och det gör att det finns väldigt mycket material att ösa ur när vi talar om ett sånt tema som renhet. Och vi skulle kunna ha många predikningar över det temat. Vi hade kunnat tala om den oskuldsfulle David som var en man efter Guds hjärta, som det står. Och som efter ett djupt och tragiskt syndafall i sitt eget liv kastar sig på Herren med de här berömda orden: skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte, ta inte din heliga ande ifrån mig. En oerhört gripande bön i Guds ord. Vi hade också kunnat tala om gudsmannen Daniel, som var en av de första judar som deporterades till Babylon. Och som ställde sig inför ett stort antal frestelser att kompromissa. Först och främst med sin egen tillbedjan. Det fanns många gudar som konkurrerade om uppmärksamheten i Babylon. Men också med sin livsstil, sin personliga integritet. Frestelser som han ändå, trots det här yttre trycket, höll stånd emot. Samtidigt som han faktiskt lyckades göra karriär i den babyloniska administrationen och till sist till och med blev utnämnd till en av rikets högsta positioner. Ett oerhört imponerande drama som rullas upp i Daniels bok. Så det skulle kunna vara ett annat exempel på just det här temat. Men vi ska faktiskt ta avstamp i en annan person som visserligen också hör till Gamla testamentets verkliga troshjältar, men som jag inte tror att vi predikar riktigt lika ofta över. Och det är Josua. Josua i Gamla testamentet. Han var ju Moses efterträdare som ledare för Israel. Han var den som skulle leda Guds folk under deras intagande av löfteslandet. Och det är säkert ganska många av dagens kristna som känner lite kluvenhet inför Josua och hans ledarskap. Just för att han var ju en härförare i strid. Han var en krigsman. Och vi ska ju inte kriga som kristna. I alla fall inte med religiösa förtecken. Jag kommer tillbaka till det, men det är inget tvekan att Josua är en av Bibelns troshjältar. Någon som vi också har mycket att lära av. Både som ledare och på andra sätt. För det som är intressant är att när vi tittar på Josua och ser vem han faktiskt var och ser vad hans drivkraft var i det han gjorde, Jag tror det är väldigt påtagligt att mer än någonting annat var faktiskt Jesua en tillbedjare. Och det är lätt att vi missar det när vi läser om allt han uträttade under intåget i Kanans land. I andra Mosebok 33, där kan vi läsa om uppenbarelsetältet. Det var en plats som Herren hade valt för att uppenbara sig för Mose. Och där hans närvaro också var unikt manifesterad bland Israels folk. Det står så här att var en som ville rådfråga Herren måste gå ut till uppenbarelsetältet utanför lägret. Och lite senare, varje gång Mose kom in i tältet sänkte molnstoden sig och blev stående vid ingången till tältet. Och Herren talade med Mose. När allt folket såg molnstoden stå vid ingången till tältet reste sig alla och bugade sig till marken, var och en vid ingången till sitt tält. Och Herren talade till Mose ansikte mot ansikte, så när en man talar med en annan. Sen vände Mose tillbaka till lägret. Men hans tjänare Josua, Nuns son, som var en ung man, lämnade inte tältet, står det. Det första som man kan konstatera är att det här är en fantastisk bild av hur Gud på den här tiden manifesterade sig bland sitt eget folk. Molnstoden och eldstoden inte bara ledde israeliterna på vägen, den vilade också vid det här uppenbarelsetältet, får vi veta. Som ett konkret uttryck för att Gud hade sin boning mitt ibland sitt folk. Men som ni hör så står det ju också någonting annat här. Det står att Mose visserligen gick in och ut i det här tältet. Och det berodde väl på om det dök upp någon konflikt eller något annat ärende som han behövde avhandla med Herren. Det var ju hans ibland ganska otacksamma uppdrag. Men det står också att Josua, han kunde helt enkelt inte slita sig. Så förälskad var han i Guds heliga närvaro att han inte ville gå från tältet ens när hans ledare Mose gjorde det. Och jag menar att det är omöjligt att förstå sig på Josua att ha den här, utan att ha den här sanningen klar för sig. Josua var en tillbedjare. Han älskade Guds närvaro på djupet och från djupet av sitt hjärta. Och det innebär ju också att han hela tiden utsattes för en slags kalibrering. Det är det som sker när vi umgås med Herren. Josua lärde sig att urskilja både vad som var i harmoni med Guds väsen och vad som stod i kontrast till Guds väsen. Han hade helt enkelt gjort en hemläxa som Hebreerbrevets författare efterlyser när han skriver så här, att den som lever av mjölk är inte mogen för en undervisning om rättfärdighet, för han är fortfarande ett barn. Den fasta födan är till för vuxna, för de som genom övning har fått sinnena skärpta till att skilja mellan gott och ont. Den övningen hade Josua ägnat många, många timmar åt. Bibeln slår ju på ett antal ställen fast att Gud i grunden är renhetens källa. Gud är ljus och inget mörker finns i honom, står det i första Johannesbrevet. Och en av de viktigaste andliga övningar som vi kan ägna oss åt som kristna, det är faktiskt att helt enkelt umgås med Herren och med hans ord. För när vi gör det så skärper vi våra sinnen. Vi lär känna kontrasterna mellan gott och ont, mellan rent och orent, mellan Guds rike och djävulens rike. Och vi behöver den kalibreringen för att kunna röra oss i den här världen och fortfarande leva med den här tonen i våra liv. Den rena tonen. Och det är faktiskt det som vi läser i Hebreerbrevet som gör oss mottagliga för Bibelns undervisning om rättfärdighet. Det som beskrivs där också som den fasta födan. Och det är väl lika bra att jag förvarnar er nu. För det blir en del av fast föda här ikväll. Och man säger på engelska, buckle up. Spänn på er säkerhetsbältet, nu kör vi. För det här var bara uppvärmningen. Jag tänker vi ska tillämpa det här och se vad vi faktiskt lär oss av Josua och även en del andra texter i Gamla testamentet. Och nya mer för den delen. Men en av de saker som vi lär oss i den helige Gudens närvaro, det är ju faktiskt att älska lydnad. För det är så att lydnad, i alla fall när den riktar sig till Herren, det är ett annat ord för att låta Gud vara Gud. Har du ingen lydnad i ditt liv, då har du inte den levande Guden i ditt liv. Du har kanske en bild av honom som du själv har någonstans kommit överens om eller tyckt dig bekväm med. Men det är inte den Gud som har skapat universum. För inför honom kan vi inte annat än lyda. Gör vi inte det har vi inte förstått vem han är. Och det är intressant det här med Jesus som är Gud själv och som också är den fullkomliga avbilden av hur det faktiskt var tänkt att vi människor skulle vara och leva. Och vi läser om Jesus, och det är faktiskt ett citat från Psaltaren 45, men Hebreerbrevet beskriver Jesus som att han älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Det är ett väldigt intressant uttryck. Och jag tror vi måste se just den här dubbelheten som utmärker Jesus här. De allra flesta kristna är väl ändå överens om att vi är kallade att älska rättfärdigheten i någon mening. Det hör till grundpaketet i den kristna tron. Men det står faktiskt både här då i Nya testamentet och ursprungligen i Gamla testamentet att vi också behöver hata orättfärdigheten. Om vi älskar Gud måste vi helt enkelt, precis som Gud, vända oss emot allt det som står hans vilja emot. Det som är mörker, det som är lögn, det som är falskhet, det som är ondska. I vår värld, absolut. Men tyvärr får vi också erkänna när vi möter den i våra egna hjärtan. Och det är den grundläggande andliga övningen för oss alla. Att osentimentalt kunna komma till den punkt där vi erkänner att här har jag gått vilse. Här har jag del av världens bortvändhet från Gud. Här är jag en del av mörket och orenheten. Men jag bekänner det. Jag blir fri. Och som vi hörde här i inledningen, sanningen gör oss fria. Jesus var ju syndfri, så just den biten behövde inte han ägna så mycket åt kanske. Men som vi läste här så fanns den här tydliga dubbelheten väldigt klar hos Jesus. Att han både älskade rättfärdigheten och hatade orättfärdigheten. Och det står till och med, om vi läser vidare i samma vers, att det gjorde att han var smord med glädjens olja mer än sina medbröder. Visst är det häftigt? Om vi tar efter Jesus på den här punkten så att vi både älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet, då ska det också förlösa glädje in i våra liv på en helt ny nivå. Det är ett fascinerande löfte som är väldigt tydligt. Och på liknande sätt kan vi läsa i Josua om den kallelsen som Herren gav till honom. I kapitel 1 i Josua bok står det så här. Att Gud säger till Josua: var bara stark och mycket frimodig så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har gett dig. Vik inte av, säger han också, vare sig åt höger eller åt vänster, så ska du ha framgång vart du än går. Inte åt höger eller åt vänster, hålla kursen på Herren själv. Segern i Bibeln ligger faktiskt i lydnaden. I att på alla livets områden utan undanflykter och förbehåll ge Gud rätt. Sen är det upp till Gud att avgöra hur mycket framgång vi får erfara här i tiden. Och det kan gå lite upp och ner när det är det vi upplever som seger och det vi upplever som motgång. Men den riktiga segern handlar faktiskt om hjärtat, om lydnaden, om att vi ändå överlåter oss och låter Gud vara Gud. Och det är här som Israels krigföring i samband med intåget faktiskt kommer in i bilden. Josua var ju härföraren för detta intåg. Men det är ju så att kriget mot kananéerna, det var inte vilket krig som helst. Bibeln beskriver de här krigen som domshandlingar. Och vi kan som sagt med rätta reagera på en del inslag i de här krigen. Men vi kan inte förstå dem om vi inte ser att det här är enligt Bibeln själv i grunden fördärvade civilisationer. Som Gud också låter sin dom falla över. Och i den domshandlingen använder han Josua och Israels folk under en begränsad period av deras historia. Det står så här i 5 Mosebok 9. Att när Herren din Gud driver undan dem för dig får du inte säga i ditt hjärta: det var på grund av min rättfärdighet som Herren lät mig komma in i detta land och ta dig i besittning. Det är nämligen ogudaktigheten hos dessa folk som gör att Herren driver bort dem för dig. Det är inte genom din rättfärdighet eller ditt hjärtas rättsinnighet som du går för att ta deras land i besittning. Utan det är till följd av ogudaktigheten hos dessa folk som Herren din Gud driver bort dem för dig Och så uppfyller vad han med ed har lovat dina fäder, Abraham, Isak och Jakob. Det här är faktiskt en väldigt klargörande bibeltext. Vi kan som sagt ha många skäl till att vi brottas med de här texterna. Och jag vill inte liksom göra de här enklare än de är. Men egentligen får vi väldigt tydliga svar här. Vad det här handlar om. Det första vi får veta är att det här är inga vanliga krig. Utan det är just domshandlingar. Det är ogudaktning hos dessa folk som gör att Herren driver bort dem för dig. Och väldigt många som läser de här texterna undrar ju, hur kan Gud göra så här mot oskyldiga människor? Men Bibeln säger att det är inte oskyldiga människor. Faktum är att det är människor som har haft ungefär 500 år på sig att omvända sig. Från det att det här löftet gavs till Abraham tills att domen faller. Och 500 år är ganska lång tid. Det är svårt att beskylla Gud för att vara väldigt snarstucken där. Men framförallt är den väldigt tydlig. Det är inte vilka krig som helst, det är domshandlingar. Det här gör också att det här är inte bara en strid mellan två grupper av människor, utan Gud själv spelar en mycket aktiv roll i de här krigen. Och som sagt, det här var inte heller något förhastat beslut från Guds sida. Det går tillbaka på någonting som skedde långt innan både Mose och Josua levde. Nämligen löftet som patriarken Abraham hade tagit emot om att det här landområdet skulle vara hans. Och det var för övrigt allmänt känt i den här regionen. Men än en gång, det var genom sina många och långa timmar i uppenbarelsetältet som Jesus hade övat upp sin andliga urskiljning så mycket att han kompromisslöst kunde ställa sig på Guds sida i en sån konflikt. Faktum är att han inte ens stod på folkets sida. För det hände ju flera gånger att hela eller delar av Israels folk ställde sig på fel sida och började ifrågasätta Guds instruktioner. Och vid flera av de tillfällena står det också att Guds dom drabbar Israels folk. Så det enda intressanta här egentligen var, hur har vi det med Herren? Står vi på hans sida? Låter vi Gud vara Gud? Om det till och med drabbar mig själv så vill jag stå på Herrens sida. Det var Josuas attityd och därför fick han också leda folket i den här unika perioden av Israels historia. Det handlar om lydnad. Det handlar om renhet. Det handlar om kärlek till Guds heliga väsen. Det här är inte lättsmälta sanningar. Men jag tror att det är just sanningar. Och jag menar att det finns god grund utifrån bibelordet att hävda detta. Men vi ska titta också på en annan av Gamla testamentets troshjältar. Som drar samma andliga sanningar till sin spets. Ännu mer kanske till och med. Och det är en som heter Jehu. Ni vet den där killen som har gett upphov till det här gamla uttrycket att fara fram som ett Jehu. Det kanske man inte säger så ofta numera, men det är väl ett av de här bibliska ordspråken. Jehu eller Jehu, jag tänker att jag kör på Jehu här ikväll. Var väl en ganska komplex personlighet på många sätt. Han smörjs till kung av profeten Elishas tjänare. Och det sker på direkt uppmaning av Elisha, som i sin tur har fått den uppmaningen av Elia, som i sin tur har fått den av Herren själv. Så Gud är väldigt tydlig med och utser Jehu till kung. Han själv är vid det här tillfället befälhavare för Israels här. Han är alltså en krigsman. Och han får ett specifikt och ärligt talat ganska blodigt uppdrag av Herren. Nämligen att i grunden utrota alla ättlingar till kungarna Omri och Ahab som fortfarande är i livet. Inklusive Ahabs ökända gemål, nämligen drottning Isabel som fortfarande var i livet. Det står så här att du ska förgöra Ahabs, din herres hus. För jag ska på Isabel hämnas mina tjänare profeternas blod, ja alla herrens tjänares blod. Hela Ahabs hus ska utrotas. Jag ska utrota alla av mankön i Ahabs hus, både små och stora i Israel. Jag har redan sagt att som kristna ska vi inte föra krig i Guds namn, och det gäller förstås även dödande, så jag behöver inte säga det en gång till. Det här är utifrån Gamla testamentets spelregler. Men jag tror också att för att förstå det här behöver vi ändå ha lite kontext, lite sammanhang. Till exempel det här kungaparet, Ahab och Isabel, vad det egentligen var för några. Och faktum är att det var några av de absolut värsta regenter som någonsin satt på Israels tron. De gjorde, som det brukar heta, vad ont var i Herrens ögon. Och de gjorde det på en nivå som riskerade att äventyra hela Israels kallelse som Guds utvalda folk på jorden. Det här var ju än en gång inte vilket folk som helst. Gud hade investerat, som man säger idag, otroligt mycket i vad detta folk skulle få åstadkomma. Här har vi ett kungapar som går i fullständigt fel riktning. Inte nog med att de härskar genom våld och fruktan. De förföljer också Herrens profeter. De ersätter Israels dyrkan av den sanne guden med hednisk dyrkan av fruktbarhetsgudar som Baal och Asherah. Och det innebär ju klartext att när vi talar om de här sakerna så rör vi en minst sagt komplicerad verklighet. Vi kan reagera på våldsamma texter i Bibeln. Och jag säger inte än en gång att det behöver vara fel i alla lägen. Men det Bibeln säger här är att det här är inte bara en mänsklig kamp. Även på gamla testamentets sida är det mycket tydligt att det är en andlig konflikt som pågår. Och det gäller förut också krigen med kananéerna. Folk som dyrkade andra gudar, som till och med ägnade sig åt människooffer för att blidka dessa gudar. Ett andligt mörker som är svårt att riktigt greppa. Och det var också det som Gud reagerade på. Och det är där han använder folket för att göra upp med ondskan. Bakom en mänsklig fasad döljer sig demoniska makter. Makter som vill förgöra det som Herren håller på att bygga upp. Som underminerar Guds planer med sitt folk. Och som avslöjar sig just i den här förödelsen som sprids när de får härja fritt. Än en gång, gamla testamentets troshjältar såg detta. De hade kalibrerat, de förstod vad som stod på spel. Och de fick också betala ett ofta mycket högt pris för att reda upp i oredan. Och den här andliga principen är inte så långt ifrån det Nya testamentet säger faktiskt. Paulus skriver i Efesierbrevet att vi som kristna, vi kämpar inte mot kött och blod. Det är därför vi inte ska använda vapen i kampen för Guds rikes sak. Men det står också att vi har en kamp och den är mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna. Så även om Gud aldrig kommer att kalla oss till att göra exakt det som Josua och Jehu fick göra, så finns en attityd hos både Josua och Jehu som vi behöver lära oss av. En kompromisslöshet i mötet med den demoniska ondskan, med den verkliga ondskan. Och det är intressant att vi lever i en kultur som nästan inte talar om ondska på det sättet. Jag har precis läst en bok av en brittisk journalist, han heter Douglas Murray. Den heter Om demokratier och dödskulter. Där han bland annat försöker förstå det hyllande av död och förgörelse som präglar den islamistiska terrorgruppen Hamas. Som ni ju lär känna till från nyheterna. I ett kapitel återger han en transkribering av ett autentiskt samtal mellan en av Hamas krigare och hans föräldrar på WhatsApp. Den 7 oktober 2023. Och sonen i den här familjen, han skryter över att han med egna händer har dödat 10 judar. Och han ringer nu till sina föräldrar från en av de mördade judarnas telefon. Och skryter över vad han åstadkommit. Och mamma och pappa där hemma svarar med att högljutt välsigna sin son. Och mamman säger till honom att hon önskar att hon var där och kunde glädja sig tillsammans med honom för att han har dödat 10 judar med egna händer. Det är ondska. Men Murray beskriver samtidigt den här handfallenheten i väst. Inte bara faktiskt inför Hamas illdåd i Israel utan också när samma typ av saker händer här i Europa. Han skriver så här om en sak som hände i Manchester i Storbritannien. Efter att 22 personer, var de flesta var unga flickor, sprängdes i luften av en självmordsbombare under en Ariana Grande-konsert på Manchester Arena i Storbritannien 2017, var svaret som media och andra förde fram till allmänheten att sjunga Oasis låt Don't Look Back in Anger. Se det inte tillbaka i vrede. Som om det viktiga efter att 22 unga människor fått sina kroppar sprängda i bitar av en bomb fyllda med spikar och stålkulor framförallt var att inte känna ilska. Ja, det är en iakttagelse. För det är helt sant. Det var precis så man hanterade det. Vi ska inte reagera med vrede här. Många människor, skriver Douglas Murray, i västvärlden idag är inte bekväma med att tala i termer av gott och ont. I vårt allt mer sekulariserade samhälle verkar många människor tycka att sådana ord hör till det förflutna. En alltför realistisk idé för vår mycket mer subtila och förstående tid. Vi är till och med vana vid tanken att brottslingar som gör fruktansvärda saker måste ha gjort det av någon anledning. Som till och med en massmördare på något sätt kan förklaras. Jag säger inte att det skulle vara ointressant att sätta sig in i en annan människas tankar. Jag tror inte att det är det Douglas Murray menar heller. Inte ens om han eller hon har begått vidriga våldsdåd. Klart att vi vill förstå någonting av varför detta skedde. Men att bara psykologisera bort ondskan, det tror jag är en väldigt farlig återvändsgränd. För det finns gott och ont. Och Bibeln är faktiskt tydlig med att även som kristna ska vi, som det står, avsky det onda och hålla fast vid det goda. Eller hur? Och att då bara blanda bort kort och säga att nej, men det är bara någon slags psykologiskt snömos här. Det finns inget rätt och fel, inget ont och gott. Det är inte den väg Bibeln föreskriver. Och det är intressant om vi bara tittar lite närmare på här med Hamas och deras dödskult. Så är det ju faktiskt så att just den militanta islamismen, den ryggar inte tillbaka för att offra sina egna barn. I deras fall för att döda så många civila judar som möjligt. Men det är lite intressant att det är ju någonting där som ger ett återklang av det vi läser om i Gamla testamentet om de kananeiska folken som faktiskt offrade sina egna barn på sina altaren för sina gudar och för sin ideologiska kamp, om man så vill. Och det var just det som Gud reagerade mot och sa att enough is enough. Nu får det vara nog. Och än en gång, Jesus både älskade rättfärdighet och hatade orättfärdighet. Och bara för att vara glasklar, det är fortfarande inte människorna som är poängen här. Det är inte människorna som är våra fiender, inte ens Hamaskrigarna. Men det de representerar, den ideologi de lever av, där finns någonting som är genuint ont. Och det behöver vi som Guds folk också kunna se. Och det är intressant när man läser Bibelns allra sista bok, där vi läser just det vi kallar för sändebreven till de sju församlingarna. Det finns en återkommande kritik där från Guds sida till de här församlingarna. Och det är faktiskt att de är toleranta mot ondskan. Om vi läser hans ord till församlingen i Pergamon, säger Jesus så här att jag har en sak emot dig. Att du har några där som håller fast vid Biliams lära. Han som lärde Balak att gillra en fälla för Israels barn så att de åt kött från avgudoffer och var otrogna. Det här får ni inte tolerera i församlingen, säger han. Det är ont. Det förleder. Det förstör. Och på samma sätt med Thyatira. Jag har en sak emot dig, att du tolererar kvinnan Isabel. Och det är ett eko då av den här gammeltestamentliga drottningen. Hon som kallar sig profetissa och undervisar och förleder mina tjänare till att vara otrogna och äta kött från avgudda offer. De här exemplen är faktiskt lite extra intressanta för att de råkar ju vara hämtade från i första fallet Josuas tid. Josua var med när Balak gillrade den här fällan för Israels folk. Så det är ett direkt eko av den perioden i Israels historia. Men också det andra som faktiskt är åtminstone delvis hämtat ur Jehus tid. För det var som sagt han som slutgiltigt fick göra upp med drottning Isabel och hennes legacy i Israel. Så Nya testamentet plockar upp tråden från precis de här perioderna i Israels historia och säger att idag finns det lärdomar här där Jesus faktiskt sätter ner foten. Och det han anklagar församlingen för i båda de här fallet, det är att man är tolerant mot någonting som förleder Guds folk och som just för att det förleder tvärtom behöver hanteras med ett stort mått av osentimentalitet. Vi kan läsa lite mer ur Uppenbarelseboken. Jag har gett henne tid att omvända sig, står det. Men hon vill inte omvända sig från sin otrohet. Så vem detta än är, så är det en förhärdad personlighet. Och jag tänker att i förlängningen är det en andmakt som vi har med att göra. Och helt följdriktigt så blir det också Jesu ord skarpare än vi är vana vid när vi tänker på vår frälsare. Nu lägger jag henne på sjukbädden, säger han. Och de som är otrogna med henne ska få svåra plågor om de inte omvänder sig från hennes gärningar. Jag ska döda hennes barn och alla församlingarna ska inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Och jag ska ge åt var och en efter hans gärningar. Självklart är det här bildspråk i någon mening. Men det är ingen tvekan om att det är ett allvar bakom Jesu ord. Ondska i det här fallet i form av falsk profetia som förleder Guds folk till avgudadyrkan, till otukt. Det får inte tolereras i den kristna församlingen. Det ska tvärtom bekämpas. I någon mening utrotas i grunden. Och det för oss tillbaka till situationen i vår egen tid. Sändebreven är ju trots allt inte bara brev till några församlingar för 2000 år sedan. Utan vi tror att det är tilltal till Guds folk i alla tider. Även i vår egen. Och då blir frågan, kan även vi löpa risk att tolerera en ande av avgudadyrkan, en ande av otukt, trots att Bibeln gång på gång varnar oss för just detta? Det tänker jag är en rimlig fråga utifrån de här bibeltexterna. Och jag tror verkligen att det finns just en sån risk. Gång på gång kan vi få höra även från ganska högt uppsatta kyrkliga ledare att Jesus visserligen är bra och så, men att man absolut inte måste ha en personlig tro på just honom för att bli räddad. Det går bra med andra livsåskådningar också. Ibland till och med den religion som Hamas-krigarna bekänner sig till, även om naturligtvis deras form av islam är någonting som de flesta tar starkt avstånd ifrån. Eller vi kanske får höra att Jesus knappast bryr sig om våra sexuella relationer. Han älskar både det ena och det andra och kan aldrig komma med några egentliga synpunkter, åtminstone inte så länge det som sker med något mått av kärlek och respekt. Jag tänker mig att det är ungefär samma lära som Isabel och Thyatira hade på sin tid. Så det här med avgudadyrkan och otukt är kanske inte helt främmande för Guds församling idag heller. Just det som Jesus var så oerhört skarp emot när han skrev eller talade ut de här breven till församlingarna. I andra Korinthierbrevet 11 skriver Paulus några utmanande ord som för oss tillbaka till det som också är den röda tråden för den här helgen, nämligen kallelsen till renhet. Han säger så här att jag har trolovat er med en enda man, Kristus, och vill föra fram en ren jungfru till honom. Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, ja, då accepterar ni det gärna. Det är skarpa ord. Men de är tagna ut från en innerlighet. Precis som med Josua, umgänget med Herren, i hans fall i uppenbarelsetältet, i Paulus fall hans ständiga umgänge med den helige ande i hans liv och hans tjänst. Han vill föra fram en ren jungfru till Kristus, säger han. Men det har kommit in annat som förvrider den Jesus som faktiskt Paulus hade predikat för korintierna. Och jag tänker så här, att när vi tolererar det som Bibeln beskriver som synd, eller när vi hävdar att Jesus inte längre står för det som är Nya testamentets klara undervisning, ja, då predikar vi faktiskt en annan Jesus. Det är svårt att beskriva det på något annat sätt. Och att göra det är förstås också att förleda. Det är att uppmuntra till avgudadyrkan, med att vi ger en bild av Jesus som inte stämmer med vem han faktiskt är. Och det är väl det som är definitionen på en avgud. Någon som får gudomliga anspråk men som inte är den sanne guden. Och här, mina vänner, behöver vi lära oss, tänker jag, både av Josua och Jehu. även om vi förstås tillhör ett annat förbund i Guds stora plan än dem. Men också vi behöver umgås så mycket med vår Herre och hans ord att vi kan genomskåda den här församlingen, påverkas av det som Paulus faktiskt kallar i ett annat sammanhang för villoandar och onda andars läror. Det är skarpa ord. Det är inga omskrivningar. Det finns någonting där som behöver erkännas för vad det är. Ont behöver bekännas som ont om man så vill. Och gott behöver bekännas som gott. Kanske kompromiss eller orenhet som vi har bjudit in i våra egna liv eller i våra församlingar eller våra organisationer. Vad det än kan tänkas handla om. Istället för att tolerera ondskan är Bibeln ändå väldigt tydlig med att vår kallelse är att göra upp med den. Även när det smärtar. För det kan du göra. Det börjar i våra egna liv. Paulus skriver så här till samma församling som han skrev i andra Korinthierbrevet. Ert skryt låter inte bra, säger han. Och intressant nog är det här i en kontext där församlingen försvarar just den här typen av beteenden som jag har nämnt om i den här predikan. Nämligen sexuell omoral. Vet inte att lite surdeg syrar hela degen, säger han. Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg, för ni är osyrade. Och exakt hur det här går till eller ska gå till i olika situationer, det är självklart någonting som kan diskuteras. Och här tänker jag att vi får be om Guds ledning i varje enskild situation. Men jag tror faktiskt, och jag är medveten om att jag har stuckit ut hakan lite här, att vi behöver be om lite mer av Jehus ande också i den kristna församlingen. Den ande som i historien drev Isabel och Ahab på flykten ur Israels folk. Men som framförallt låter Herren vara Herre bland sitt eget folk. Som inser att synden är ond på riktigt. Den skiljer oss från Gud. Och därför får den inte tolereras i den kristna församlingen. Bara bekännas. Så att vi på det sättet kan få bli mötta av Guds nåd och förlåtelse. För det är som skriften också säger, om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss, eller hur? Från all orättfärdighet. Och då är vi tillbaka i renheten. Vi har alla saker som vi kan behöva be om förlåtelse för. Vi har alla saker vi kan behöva göra upp med. Men låt oss då göra just det. Och varför inte låta Josua och Jehu, två gammaltestamentliga troshjältar, visa lite av vägen. Och om inte det räcker kan vi ju bläddra fram till Nya testamentet och läsa Paulus och Jesu egna ord om precis samma sak, med precis samma exempel. Vilket ju i grunden illustrerar att det här är andliga sanningar för alla tider. Ska vi be tillsammans? Jesus, nu ber vi att vi inte ska falla till föga i det som Hebreerbrevets författare skriver, att den fasta födan liksom går oss förbi bara för att det här är svårsmält. Herre, det finns så mycket du säger i ditt ord som vi ibland helst bara bläddrar förbi lite snabbt. Men när det dyker upp igen och igen och igen kan vi faktiskt inte göra det. Hjälp oss istället, Herre, att vara så väl förankrade i vem du är och vad du säger i ditt ord. Att vi kan skilja sant från falskt. Att vi kan skilja orent från rent. Att vi kan skilja gott från ont. Tack för att du själv, Herre, du är den fullkomliga normen för allt som är gott och sant och rätt. Och Herre, vi bara kastar oss på dig. Ber om ditt ljus över våra liv, över våra sammanhang. Och vi ber, precis som det var för Josua, om en osentimentalitet. Att inte ta någon människas parti i detta. Utan faktiskt ta ditt parti i detta. Du som ensam är Gud. Du som ensam är förtjänt av vår lydnad, av vår trohet, av vår kärlek. Och så tackar jag dig till sist, mitt i detta allvar, för att det finns en glädje att hämta i den här undervisningen. Att när vi både älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet, ja, då vill du också smörja oss med glädjens olja. Herre, vi ber om glädjens olja. Och vi ber om nåden att få tjäna dig troget och uthålligt i det här livet. Och sen få ha evigheten tillsammans med dig i den himmelska värld som är helt och hållet präglad av vem du är. Vi ber om allt det här i ditt underbara namn, Jesus. Amen.